Jag har en god vän som är gatuevangelist i Madrid i Spanien. Han är från USA från början, men han har varit vid ett flertal tillfällen i Sverige. Och en gång när han var här så kom han på den geniala idén att han skulle ta med sig en burk surströmming tillbaka till Madrid och Spanien, där han då jobbar som gatupredikant. Så mitt i centrala Madrid, i stora torget där, så höll han sin predikan. Och under sin predikan då så öppnade han den här surströmmingsburken. För att han ville illustrera hur vår synd luktar inför Gud. Och även om den här illustrationen var säkert väldigt kraftfull, så var det nog förmodligen så att de flesta åhörarna, de lämnade platsen innan de kunde ta del av liksom slutet av budskapet. Så jag undrar om det hade riktigt en effekt som han hade hoppats på. Men i vår text så möter vi en man som säkert kunde liksom relatera till den här illustrationen. Det står att han var full av spetälska. Så vad är då spetälska? Det grekiska ordet som används här är lepra, och det är ju samma ord som vi använder idag också på svenska. Men det bibliska begreppet är inte exakt detsamma som det vi idag kallar lepra. Jag har säkert hört talas om Hansens sjukdom och sådär. Det bibliska begreppet, det är ett samlingsnamn för flera hudsjukdomar där alltså vår moderna då, lepra, ingår. Men det här begreppet kunde också beskriva olika typer av angrepp på både hus och textilier. Men när det då kommer till angrepp på människor, så var det ofta frågan om en mycket aggressiv och svår hudsjukdom som var mycket smittsam och ledde till en lång, plågsam död. Dessutom, förutom själva den fysiska plågan som kom med spetälska, så var det också en oerhört stigmatiserande sjukdom. Om vi läser i tredje Moseboken kapitel 13, så står det så här att den som är angripen av spetälska ska gå med sönderrivna kläder. Han ska ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa oren, oren. Så länge han är angripen av spetälska ska han vara oren. Han är oren och ska bo avskilt. Han ska ha sin bostad utanför lägret. Så de som hade spetälska, de var alltså klassade som orena. De var utestängda från gemenskapen med Guds folk. Och de hade inte tillgång och tillträde till templet, det vill säga gemenskapen med Gud. Så den spetälska hade alltså både ett fysiskt problem, men också ett andligt problem. Och i resten av den här predikan så ska vi se hur Jesus möter den här personens behov, både på det fysiska planet och på det andliga planet. Så predikan är indelad i två punkter, och i punkt 1 så ska vi titta på hur Jesus renar kroppsligen, och sen i punkt 2 då hur Jesus renar andligen. Så punkt 1, Jesus renar kroppsligen. Punkt 2, Jesus renar andligen. Punkt 1. Jesus renar kroppsligen. Så i vår text i vers 12 så läser vi att det fanns då en man som var full av spetälska. Och det här uttrycket visar på att det inte var någon mild variant av spetälska det handlade om, utan en man som var svårt plågad av sin sjukdom och enligt lagen, alltså Mose lag, var klassad som oren och utestängd från gemenskapen med Guds folk och utan tillträde till templet. Och på grund av sin sjukdom som vi läste i den här i lagtexten, så ska han gå omkring och han ska ropa oren, oren, för att folk ska kunna hålla sig undan honom och på så sätt undvika att själva bli smittade. Och den här mannen faller ner på sitt ansikte inför Jesus och vädjar: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Och vem som helst på den tiden, eller vilken tid som helst, när de såg den här sjuke mannen, skulle liksom dra sig tillbaka och undvika kontakt för att inte själv bli smittad. Men Jesus gör precis tvärtom. I vers 13 så läser vi att Jesus räcker ut handen och rör vid den här mannen. Ingen bra idé. Vi behöver inte backa banden särskilt länge för att vi ska dra oss till minnes när vi själva sprang omkring med liksom masker över ansiktet och vi tvättade och spritade våra händer nariga för att undvika att bli smittade av covid-19. Men, tror du det eller ej, Jesus följde inte Folkhälsomyndighetens rekommendation i det här fallet, utan han räcker ut sin hand, rör vid honom och säger: jag vill bli ren. Och genast så försvinner spetälskan från honom. Så här ser vi Jesu både hjärta och makt över fysisk sjukdom. Och jag tänkte vi skulle titta lite närmare på detta. Jesu hjärta och makt över sjukdom. Så först då, Jesu hjärta för den sjuke. När vi pratar om huruvida det är Guds vilja att bota sjuka, så är det ett ganska känsligt ämne. Dels så är det många kristna som har bett Gud om helande och säkert under långa perioder utan att det har skett. Och dels så har vi då de så kallade framgångsteologerna som undervisar att liksom det är alltid Guds vilja att hela. Och om du bara tillämpar rätt metoder så kommer det här att hända. Men tyvärr så finns det en stor risk att våra negativa erfarenheter och vår reaktion mot den här osunda läran får oss att köra rätt ner i ett annat dike där vi försummar Bibelns lära om Guds hjärta för de som lider av sjukdom. I den här texten så finns det inte utrymme för att se någonting annat än att Jesus, han ser den här mannen, han ser hans tillstånd och han vill att han ska bli frisk. Och det här är ju inte den enda texten. Vi kommer att se det i den här serien i Lukas evangeliet. Vi kommer att se många gånger hur Jesus botar sjuka. Nu kommer min mamma bli och sa Jesus. Hon klagar alltid på när jag predikar att jag säger Jesus. Och det så säger man inte, säger hon. Jag säger Jesus. Nu börjar jag liksom. Det här har ingenting med predikan att göra. Men när jag kom till Göteborg så var liksom ingen som förstod vad jag sa. Så då började jag anpassa mitt språk. Och sen så har det liksom med tiden har jag börjat komma tillbaka. Och kände att det här var liksom ett hack. Jag började säga Jesus istället för Jesus. Ja. Glöm det. Det har ingenting med predikan att göra. Och det finns då, tyvärr så finns det en idé om att Jesus endast botade sjuka och gjorde tecken under för att visa liksom att han var messias, så att hans ord var trovärdiga. Och man menar då att eftersom vi ser att han gjorde det han gjorde, så kan vi tro på hans ord. Och eftersom vi nu har hans ord, så behöver vi liksom inte helanden, tecken och under mer. Och det är naturligtvis sant att Jesu gärningar vittnar om vem Jesus var. Men det betyder ju inte att enda anledningen till att Jesus gjorde vad han gjorde var att visa vem han var. Jesus bryr sig om människor. Jesus bryr sig om människor. Det finns ju så många exempel vi skulle kunna ta, men i alla fall låt oss titta snabbt på ett väldigt tydligt exempel i Matteus evangelium kapitel 9. Ni kan slå upp det. Matteus evangelium kapitel 9 i vers från vers 35. Så Matteus kapitel 9 vers 35 så läser vi att Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och ordet förbarma är varken på svenska eller liksom underliggande grekiska ordet ett känslokallt ord. Ordet på grekiska är splachnitsomai. Så det hörs ju liksom att det här är inte ett känslokallt ord. Och det beskriver liksom våra inre organ. Något i stil med att de inre organen kommer i rörelse. Ett djupt medlidande och ett emotionellt engagemang i en annan människa. Så vi får inte hamna i en förståelse av Jesus som en känslokall frälsare. Ingen har större medlidande än honom. Hans medlidande gjorde att han botade sjuka när han vandrade på jorden. Och han har inte förändrats. Han har medlidande, han botar sjuka än idag. Och sen då det andra, Jesu makt över sjukdom. Och det kan ju tyckas uppenbart att Jesus har makt över sjukdom. Men vi ser här liksom i den här texten att det är liksom ingen tvekan om vem som har makt över vem. Jesus säger ett ord. Ja, i svenskan är det två, men i grekiskan är det bara ett. Ett ord och genast så försvinner spetälskan. Och vi läser i skapelseberättelsen att när Gud skapade världen så skapade han den god. Det fanns ingen sjukdom. Men genom att människan syndade så blev fysisk sjukdom en del av skapelsen. Och den yttersta konsekvensen av det är naturligtvis döden. I Romarbrevet 5:12 så läser vi att genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Alla människor dör. Det är konsekvensen av vår synd. Men här ser vi hur Jesus kommer och han har makt över sjukdom. Han är inte född i synd utan han är fullständigt helig och ren. Och han lever i Guds kraft, så sjukdom måste vika för honom. Men det yttersta beviset på Jesu makt över sjukdom är naturligtvis att han har makt över döden, vilket vi ser i hans uppståndelse. När Jesus uppstår från de döda så visar han att det inte var möjligt för döden att hålla honom. Och när han sen visar sig för sina lärjungar så säger han, precis innan han då sänder ut dem: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Så Jesus har alltså all makt över sjukdom. Det finns ingen sjukdom eller plåga som han inte råder över, inte ens döden. Jesus har all makt över sjukdom. Det finns ingen sjukdom eller plåga som han inte råder över. Inte ens döden. Så vad är din syn på gudomligt helande? Ja, det är ju naturligtvis ett misstag att läsa den här texten och andra som handlar om att Jesus botar och bara se det här som att ja, men det här är en instruktion för att nu ska vi göra precis samma sak. Ja, det råder ju ingen tvekan om att Jesus är unik. Men det är, vill jag mena, ett lika stort misstag att läsa den här texten och dra slutsatsen att den bara handlar om vad Jesus gjorde. Han inte säger någonting om möjligheten för oss att fungera i samma kapacitet. I Johannes evangelium i 14 kapitlet så kan vi läsa så här, när Jesus säger: jag säger er sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Så det Jesus säger här att den som tror på honom ska få den helige ande. Och han ska göra de gärningar som Jesus gör. Faktum är att inte ens Jesus gjorde de gärningar han gjorde utan den helige ande. Och det här är en väldigt viktig poäng i Lukas evangeliet att just den helige ande kommer över Jesus. Det är inte bara så att ja, men Jesus är Gud, han är den andra personen i guddomen. Och eftersom han är det så gör han alla kraftgärningar som han gör. I Apostlagärningarna som är liksom Lukas andra bok, samma författare alltså som Lukas evangeliet, så läser vi hur Petrus predikade för Nikodemus och hans hushåll. Och han säger så här att detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Och ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den heliga ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Och vi är vittnen till allt som han gjorde, både i judarnas land och i Jerusalem. Så naturligtvis är Jesus sann Gud och sann människa. Men han blev smord med den heliga ande och kraft genom vilken han utförde det som Gud fader hade kallat honom att göra. Han gjorde sig alltså beroende av den helige ande. Och jag tror att det är också det vi ser i vers 16 i vår text. Där det säger att Jesus drog sig ofta undan ut i ödemarken och bar. Och samma ande som Gud smorde Jesus med har han utgjutit över oss. Det betyder ju inte att vi blir liksom små gudar som kan göra vad vi vill. Men det betyder att Gud kan och vill använda oss för att verka genom oss med sin kraft för att göra gott mot andra människor. Så hur är det med dig? Ber du regelbundet för sjuka? Om du pratar med någon som är sjuk, erbjuder du dig att be för honom eller henne? Låt inte bekvämlighet eller fruktan hindra dig från att vara till välsignelse för andra människor. Ta istället mod till dig och tro att Gud vill använda dig för att göra gott mot andra människor. Var och sök att vara en välsignelse för andra. Det var punkt 1, att Jesus renar kroppsligen. Så tar vi punkt 2. Jesus renar andligen. Spetälska är ju inte bara en fysisk åkomma, utan det är också en väldigt påtaglig bild av människans djupaste problem. Vår orenhet inför Gud. Den mänskliga kroppen är ju en fantastisk skapelse. Huden är ju då den delen av kroppen som är vår yttre kontakt med omvärlden, och när den fungerar som den ska så förmedlar den ju känsel, den reglerar vår kroppstemperatur och dessutom så kan den reparera sig själv om den skulle gå sönder. Men spetälskan, det den gör att den sätter då hudens tänkta funktion ur spel, så den börjar göra ont, den luktar illa, den läker inte, det blir en enorm plåga för den som har detta. Och på liknande sätt så skapades vi, människan skapades för att förhärliga Gud och njuta av honom för evigt. Så när vi syndar mot Gud genom att göra uppror mot hans vilja så sätts vår naturliga, vår tänkta funktion ur spel. Så istället för att återspegla Guds härlighet så vanärar vi Gud i våra tankar, ord och handlingar. Och begreppet helighet och renhet är två begrepp som går hand i hand i Gamla testamentet. När Gud förde Israels folk ut ur Egypten så fanns det ett tydligt syfte. Han säger så här i Andra Mosebok 19:6: ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Och var det någon som sa så här, en typ av definition av Guds helighet, att Gud är helig innebär att han är skild från synd och hängiven åt att söka sin egen ära. Att Gud är helig innebär att han är skild från synd och hängiven åt att söka sin egen ära. Så när Gud för Israel ut ur Egypten så är det alltså att de ska vara ett heligt folk. Avskilda från synd och hängivna åt att söka Guds ära. Så när sedan Gud då ger folket lagen så är det för att ge en instruktion till folket hur de ska vara olika andra folk. Alla andra folk, de var orena i den bemärkelsen att de var avgudadyrkare och de levde i fiendskap med den sanna guden. Men Israel skulle vara heliga och rena och leva nära och i nära gemenskap med Gud. Så då i kapitel 13 och 14 i tredje Moseboken så hittar vi väldigt detaljerade instruktioner på hur då den här prästen ska undersöka en person som verkar ha fått spetälska. Prästens uppgift är att fastställa huruvida personen har spetälska eller inte. Och de här väldigt detaljerade och tydliga instruktionerna ger oss en förståelse för hur viktigt det var att skilja det heliga och rena från det orena. Och då, som vi sett tidigare, om det fastslogs att en person hade spetälska skulle den här drabbade då stängas ute från gemenskapen med Guds folk och på så sätt stängas ute då från gemenskapen med Gud. Och endast om han var fri från spetälskan så kunde han bli upptagen igen in i gemenskapen. Så, återigen den här situationen i vår text. Den här mannen faller ner för Jesus och Jesus sträcker ut handen mot honom. Så kan man liksom tänka oss vad de här människorna runt omkring säger. Eller tänker i alla fall. Nej! Rör honom inte, han är oren. Om du rör honom så kommer du också att bli utestängd från gemenskapen med människor och Gud. Du kommer inte att kunna fortsätta din tjänst här på jorden. Men Jesus är inte vem som helst. Jesus är inte vem som helst. Han möter den spetälske i sin nöd. Han sträcker ut handen och han rör vid honom. Och istället för att själv bli oren så renar han den spetälske från sin orenhet. För Jesus har makt att göra de orena rena. Jesus har makt att göra de orena rena. Och sen händer det någonting intressant. I vers 14 så läser vi att Jesus befaller den här mannen att han inte ska berätta för någon. Istället så ska han då göra det som lagen har föreskrivit och bära fram ett offer för sin rening. Mose lag, det som vi brukar prata om framförallt de fem första böckerna i Bibeln. Den var liksom given av Gud. Den var god. Och vissa delar i alla fall, men stora delar av den, dess syfte var att ge instruktion, som pratar om att skilja mellan det heliga och det oheliga. Men lagen hade ingen makt att bota den spetälske. Och för oss så är det precis likadant. Guds lag visar oss vårt andliga tillstånd. Vi kan slå upp till Romarbrevet kapitel 3 där aposteln Paulus pratar om detta. i Romarbrevet kapitel 3. Ifrån vers 10 så säger Paulus så här: ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Deras strupe är en öppen grav, sina tungor använder de till svek. De har huggormsgift bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snabba till att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har ingen gudsfruktan för ögonen. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Så lagen visar oss Guds rättfärdighet och skiljer det heliga från det oheliga. Den ger oss insikt om synd, men den kan inte göra oss rena. Så hur blir en människa ren? Genom ett vidrörande av Jesus Kristus. Genom ett vidrörande av Jesus Kristus. Och därför spetälskan är en så bra bild på hur hopplöst förlorade vi människor är i vår synd. Den som är spetälsk kan inte göra någonting. Spelar ingen roll hur mycket han försöker. Han kan inte bli av med den här spetälskan genom sin egen förmåga. Men när Jesus rör vid honom så försvinner spetälskan genast. Och vi tittar ju oss i spegeln för att vi ska se hur vi ser ut. Och spegeln är ju jättebra på det sättet. Den visar ju, vi ser ju när vi är smutsiga. Men ingen av oss när vi ser att vi är smutsiga tar ju ner liksom spegeln och börjar skrapa oss för att rena oss från den här smutsen. Nej, vi går ju till badrummet där vi kan tvätta oss rena med rent vatten och tvål. Och på samma sätt så är lagen väldigt bra på det sättet att den visar oss på vår orenhet. Men det är ett stort misstag att försöka ta lagen för att rena oss från synd. Vi behöver springa till Jesus som är den enda som kan rena oss från vår synd. Och de här prästerna då som omnämns i vår text, de var ju förvaltare av lagen. Så när den här mannen hade fått spetälska vid någon tidpunkt, så var det deras uppgift att de skulle förklara det för den här mannen för oren. Men även de, alltså prästerna, behövde förstå att syftet med lagen var ju inte att lämna människor utan hopp, utan att leda människor till att söka Guds nåd i Kristus. Så nu då så blir den här mannen ett vittnesbörd även för dem om att om hoppet om att rening inte består i att uppfylla lagen utan ett möte med Jesus Kristus. Så vem i den här texten identifierar du dig med? Kanske befinner du dig antingen genom din egen synd eller genom att någon har syndat mot dig i en situation där du känner dig utestängd från gemenskapen med Guds folk och med Gud. Och det här får dig att känna dig som den här spetälske mannen. Eller kanske har du som prästerna endast förmågan att peka ut de orena. Du läser Guds ord, du ser vad liksom var alla andra kommer till korta, men du förmår inte att se dina egna tillkortakommanden och kan inte heller hjälpa andra genom att leda dem till Jesus. Om du inte identifierar dig med den här spetälske mannen, så är den här texten goda nyheter för dig. Jesus vill sträcka ut sin hand och förvandla din situation. Om du ödmjukar dig och faller ner inför hans fötter i tro på honom, så kommer han att möta dig. Han har lovat att de som kommer till honom ska han aldrig visa bort. Han har lovat att de som kommer till honom ska han aldrig visa bort. Om du identifierar med prästen så är den här texten en varning för dig. Visst är Guds lag god och Jesus kom inte för att upphäva lagen. Han levde fläckfritt efter den. Men Jesus var full både av nåd och sanning. Han kom inte för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Därför ska vi inte dra oss undan utan vi ska närma oss Gud och vi ska närma oss dem som behöver få uppleva Guds kärlek. Hur orena de än kan vara så behöver vi närma oss människor som behöver möta Guds kärlek i Jesus Kristus. I vers 15 i vår text ser vi att den här mannen, trots att Jesus hade befallt honom att vara tyst, så kunde han inte vara tyst med det som han hade fått uppleva. Han verkar liksom inte ha kunnat hålla sig utan han var tvungen att berätta för andra vad det verkar. Och vi har sett hur Jesus förvandlade hans liv både kroppsligen och andligen. Han botade hans spetälska som plågade honom svårt. Men han gjorde honom också andligen ren så att han återigen kunde bli upptagen i gemenskapen både med människor och med Gud. Och oavsett vilket skick som vi är i, oavsett hur livet ser ut, även om du skulle känna dig som en burk surströmming inför Gud eller inte, så har vi alla samma behov som den här spetälske mannen. Vi behöver ett vidrörande av Jesus Kristus. Han är den enda som kan göra oss rena. Så låt oss ta lärdom av den här mannen. Falla ner vid Jesu fötter och be och vädja till honom för att han ska röra vid oss. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för den här texten där vi får läsa om hur du sände din son för att möta en man som levde i hopplöshet. Och nu ber jag dig, Fader, för var och en av oss här inne. Att vi skulle genom den här texten få bli uppmuntrade, få mod att fästa vår blick på dig, Jesus Kristus. Du som är trons fullkomnare och upphovsman. Att vi inte skulle ge upp mitt i de svårigheter vi kan befinna oss i. Att vi skulle få förtrösta på dig och lita på att vi är trygga i din mäktiga hand. Så Fader, jag ber dig, kom. Rör vid våra hjärtan genom den heliga ande. Öppna våra ögon så att vi ser Jesus Kristus. Och låt det här ordet få bli helande för var och en av oss. Vi ber så i Jesu namn. Amen.